Podplay.
Välkomna till veckans spaning med Anna Jinghede, Lena Ljungdahl och Meta Broddare, och det är avsnitt 227.
Återigen låter det som knäckehäxan. Jag börjar gilla det.
Ja, men det har något ändå. Är det lite? Wow.
Du är som en sån här vit byrå som man skrapar lite så det blir lite shabby chic.
Lite shabby. Törs man erkänna att man har tagit en liten stänkare inför sändning för att få fram så mycket röst som möjligt?
Verkligen, men då vill jag veta om det var Färnet, Gammeldansk eller Jäger.
Alltså i morse när jag vaknade, då fick jag knappt inte fram röst alls. Nej. Så att jag var så här, okej, vad har vi att jobba med här? Jag hittar kortisoninhalation. Grönt te, honung, ingefära. Och sen gick jag in då i det dammiga barskåpet så att säga. Ja. Och där längst in, där fanns det en liten skvätt Jägermeister.
Ja.
Jag tänkte, jag får
var
testa det.
Var korken så här sockrig och hård?
Ja.
Ja, fan vad härligt.
Men faktum är att det har fasen funkat. Alltså man får väl ändå betrakta det som terapeutiskt då.
Det är som en succé.
En liten hutt bara.
Ja, jag är glad för det. Att du hörs tydligt, för nu ska vi banne med spana. Men innan dess har jag jag fick nämligen en fråga i veckan när jag var iväg och föreläste. Vad jag hade på min bucket list.
Oj!
Saker som jag vill göra innan jag dör.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Och då sa jag tre saker, och nu berättar jag dem av en enkelt att du ska få lite betänketid. För du ska ju snart få säga till mig typ tre saker som du har på din bucket list.
Okej.
För jag tänker att våra lyssnare kanske vill lära känna oss lite mer ibland.
Mm.
Mina tre tror jag inte kommer göra att de lär känna mig. För jag tror att de är ganska förväntade.
Mm.
Ett, jag vill någon gång i mitt liv innan jag dör bo i New York.
Ja, det är coolt ju. Ja.
Mm. Inte bara vara där liksom ett gäng med veckor. Utan jag vill liksom ha min bostad i New York någon gång.
Mm.
Jag vill också någon gång ta min son till Bora Bora. Det är en sån där grej som han har drömt om. Jag vet inte varifrån det kommer. Men från han var kanske 4. Aha. Så är det så här, älskling, är det särskilt du vill göra idag? Åka till Bora Bora.
Men vadå, grottorna? Är det inte grottor? Eller?
Nej, men det är väl en hel jävla örike. Okay. Eller har jag mer helt?
Nej, det är
eller en ö kanske?
Bora Bora.
Franska Polynesien.
Jaha, okej. Okay. Ja, jag förväxlar väl med något.
Ja, men det är så här, det vill jag ändå någon gång säga, men vi hinner inte till Bora Bora, försökte då slingra mig den här veckan. Du får välja något annat resmål. Ja, då tar vi Gävle, sa han. Det tycker jag är roligt.
Så det står på bucketlisten, eller?
Ja, där har vi faktiskt varit av någon outgrundlig anledning, för det är ett riktigt jävla rövhål. Men att ta min son till Bora Bora hade varit kul, eftersom det har varit som en sån här grej.
Verkligen.
Dag, och sen sista grejen, som jag tror kanske ligger närmast till hans. De andra två känns ju lite mer avlägsna. Jag vill ha ett hus i skogen. Det behöver inte vara lyxigt och så vidare. Men det ska vara utan grannar, utan staket. Jag vill ha ett hus i skogen vid en sjö. Jag vill sitta inne, dricka en kopp kaffe och titta på hur Doris skrotar runt ner i strandkanten. Det är liksom,
men vänta nu,
det är
vänta
dit
nu.
Jag sliter.
Strandkant och skog. Ja, men du skickar alltså, lite dubbla budskap här.
Ja, jag fattar. Du ska inte tänka strand så som segla skog på västkusten. Utan mer att skogen tar slut och det blir mer vått.
Ja.
I den kanten där, fattar, där skrotar hon runt.
Ja, jag fattar. Det blir fuktigt.
Nu har du fått tillräckligt mycket betänketid, Anna.
Ja, men alltså det är ju förvånansvärt det här. För att vi har ju typ samma grejer på våra lista. Att göra en long stay har varit på min bucket list. Och vi var på väg att flytta till Australien för några år sedan. Och av olika skäl så blev det inte så. Men det skulle jag kunna tänka mig att göra. Ta med familjen och uppleva en annan del av världen, så att säga. Mm. Yrkesmässigt och kulturellt och allt det där.
Ja.
Jag drömmer ju om ett litet kryp in på västkusten.
Ja, du är ute efter stranden.
Gärna Mellbystrand, ja.
Ja, ja. Ja.
Och sen har jag ju, jag skulle så väldigt gärna få åka på Grand Slam-turneringar i tennis. Och ha platser så att man sitter nära och får uppleva tennisen nära. Mm. Tänk att få uppleva
se
Wimbledon.
Se underarmens muskler spela.
Alltså, Franska öppna, Australiensiska öppna, Wimbledon eller för den delen US Open. Alltså, dröm.
Okej. Okay. Ja, men vad kul. Mm. Då har vi fått lite mer inblick.
Ja. Yeah.
Nu ska vi se, det är ju måndag, det är veckans spaning och då brukar vi få en inblick i Metas liv också.
Mm-mm.
Förra veckan var det ju av en jävlig deppig karaktär.
Ja, det var riktigt.
När räven hade slaktat alla
tufft.
Hennes hönor.
Ja, hjälp.
Och som vanligt har ju Över min döda kropp-familjen slutit upp och bildat det här nätet som är under de som flyger i trapetserna i taket.
Mm.
De fångar upp, det påbörjades någon form av swish-kampanj och har hjälpt Meta att liksom få igång det där igen.
Mm,
även om hon
fint.
Fortfarande bearbetar chocken och sorgen.
Mm.
Och detta påbörjades, vi har ju en sån här fanklubb på Facebook.
Just
Över
det.
Min döda kropp, eftersnack och diskussioner. Som drivs av 4 asballa brudar.
Just det.
Som för övrigt sitter just nu i Östersund och...
Ja, de har någon form av samkväm där.
Bondar.
Mm.
Ja, grattis till er. Nu ska vi höra hur mycket vi ska få lära känna Meta den här veckan.
När jag var sådär 10 år gammal så började jag spela fiol för musikskolan, eller kulturskolan. Och efter 2 år någonting så tyckte min spelfröken att jag skulle börja spela i orkester och inte bara ta ensamlektioner så att säga. Ja, sagt och gjort. Orkestern som jag gick med i var Södertälje ungdomssymfoniorkester. Och första gången jag skulle vara med där så hade jag nervös men utan själva fiolen och dit med bussen från min lilla by där jag bodde och bara fick vara med och lyssna. Och det var en repetition med hela orkestern. De höll på att träna mitt i terminen inför en uppsättning som skulle göras mot julen. Och det som skulle sättas upp var en slags kombinationsgrej tillsammans med andra som gjorde andra saker på kulturskolan. Vi skulle sätta upp nötknäpparen, balletten. Och orkestern skulle spela och dansarna skulle dansa och några skulle göra någonting annat som jag inte kommer ihåg riktigt vad. Och det var lite solister också som gjorde olika grejer som skulle vara på scen. Ha.
Som gjorde lite olika
jag
grejer.
Jag placerades på en stol på den plats i stämman som jag skulle spela på. Jag kommer ihåg detta så som vore det igår, fast jag var 12. Jag sattes på en stol i andra stämman och fick bara liksom sitta med hela det repet, orkesterrepet och lyssna in och kolla vad det innebär att vara i en orkester. Och det var första gången som jag var omsluten av levande klassisk musik. Mm. Det är, för den som inte har provat det, något helt annat än att lyssna på en konsert eller att lyssna på en inspelning. För när man gör det, då sitter man från håll och får ljudupplevelsen till sig som den är tänkt att man ska lyssna på den i hela verket. Men när man sitter i den, då hörs det på ett helt annat sätt.
Mm.
Och för mig var det magisk upplevelse. Det var något helt annat. Att lyssna på Piotr Tchaikovskis Blommornas vals i orkestern. Det är något annat än att lyssna på den från parketten. Och jag vill att ni nu ska reflektera lite kring vad det innebär att vara i och delta. Eller att vara utanför och observera och se på. Mm-hmm. För det här handlar ju inte bara om att vara i och lyssna på musiken i orkestern. Det handlar ju om att vara en person som gärna vill vara i och delta. Mm. Och det gör ju jag. Jag vill vara i, där trivs jag bäst. Jag är inte mycket för att observera från sidan. Jag vet människor som säger att de är intresserade av fotboll. Jag frågar dem, spelar du fotboll? Nej, jag tittar på fotboll. Och de tycker, har jag märkt, att det fortfarande handlar om att vara fotbollsintresserad. När det handlar om att titta på andra som spelar fotboll. För mig är man fotbollsintresserad om man utför bollsporten. Och jag tror att det bara är två olika sätt att tänka. Det behöver inte vara så att någon av oss har varken fel eller rätt. Men jag undrar hur ni förhåller er till att vara i och delta. Eller att sitta och titta på och observera någonting utifrån. Sen kan ni lägga vad ni vill i det. Lycka till! Bye!
Men alltså, det här sista, där är hon väl ändå ute och cyklar. Det är ungefär som att säga att om hon inte behärskar att spela någonting annat i orkestern så skulle hon inte heller uppskatta att lyssna.
Alltså jag förstår vad hon menar, men det kanske mest handlar om fotboll.
Och det, för att ja, jag skulle tro det.
Och det läggs på så mycket annat.
Ja.
Det är den här expertisen. Jag tror att jag vet inte, men om man inmundiga fotboll via text-tv, nätbrynja och öl och liksom det är något skavigt med att man identifierar sig som liksom en fotbollsexpert fast man aldrig överhuvudtaget har nudda bollfan.
Ja, och så är det ju. Det gäller ju inte bara fotbollen. Herre min skapare, vad mycket experter det sitter på läktarna runt om i svenska idrottshallar. Jösses. Men alltså,
jag tycker det här var svår, för att jag placerar mig snabbt i ena kategorin.
Asså.
Och sen så blir det så här, böt. Och så, för att så här, jag är ju en betraktare av rang. Jag älskar att titta på saker och helst vill jag inte delta. Jag vill titta på människor som gör saker. Konst, kultur, teater, inmundiga saker på det sättet. Jag gillar att ha ett fysiskt avstånd till människor. Tittar på människor när de gör saker. Mm. Jag vill gärna stå i kulissen och titta på Nobelfesten. Jag vill inte sitta på ett bord och behöva socialisera. Är du med?
Ja, absolut.
Och så placerar jag mig i det facket. Och sen så tänker jag så här, fast å andra sidan kan jag komma på många gånger när jag får panik över att jag inte får vara med och påverka.
Det är klart.
Det är få gånger man blir så jävla frustrerad som när man betraktar människor som försöker uträtta någonting. Och sen så ser man en annan lösning, man vet, man är också en lojal teamledare, så, men gud, jag vill hjälpa till. Att höra saker på polisradion att någon behöver hjälp och inte få vara där, det är för fan tre gånger så jobbigt som att vara där och slåss.
Ja.
Så att jag landar i att det beror på jävligt mycket på vad vi pratar om och vad det är för typ av situationer.
Ja, jag är helt enig. Jag är helt enig. Alltså, kollar du på Robinson?
Absolut inte, det är på tv.
Det är på tv, ja, precis. Jag kollar
väldigt sällan på program där de plockar ihop en knippe B, C och D-kändisar och så ska de slåss mot hemorrojder, mygg och frusma i några veckor.
Jag anade nästan det. Men jag föredrar ju det där som du just förkastade. Och det är särskilt ett moment där som jag tycker är ganska intressant, så här gruppdynamiskt. Och det är momentet när de här lagen och lagmedlemmarna ska skaffa sig något form av högst primitivt men ändå bo. Alltså skydd och sovplatser.
Okay.
Och då är det väldigt intressant att se hur människor väljer där. För där har man ett val. Ska jag kliva in och göra och visa vägen och agera? Eller ska jag vara den som håller en lägre profil, ställer sig utanför och observerar, men som kanske har jättebra idéer och tankar kring hur man bör bäst bygga då ett sovskydd som håller och står emot regn och allt det där? Mm. Och jag har ju själv varit lite intresserad av att vara med i Robinson. Det kanske jag inte har pratat om så högt. Men...
Då kommer jag titta.
Ja, ja men det, och det har varit lite en sån här...
Anna med homoröjda, då fångar du mig.
Ja, och då brukar jag fundera på när jag hamnar i det där momentet, hur hade jag själv agerat?
Just det.
Och då tror jag att jag hade tänkt så här, nej, jag ska hålla en låg profil. Alltså jag ska inte vara den som liksom är en duktiga Karin, och jag ska inte heller vara den som lätt hamnar i konflikt. Men... jag inser också att hade jag stått där bredvid och konstaterat att de har ingen aning om vad de pysslar med, så hade jag haft jättesvårt att inte kliva in och vara i det.
Ja, jag håller med. Det är väldigt osannolikt att jag skulle vara med i Robinson. Men jag har förmågan att backa ur organisatörshatten om det finns någon annan som gör det bra. Mm. Men jag... precis som du, står inte ut av när man...
Nej.
Och det här är rakt nedåtstigande från min morsa, ska jag säga.
Mm.
Jag kan måla upp en situation. Jag ska till kyrkogården, Allhelgona helgen. Det är fucking knökfullt, Skogskyrkogårdens tunnelbanestation.
Mm.
Jag har en 3 månaders på magen
i
en babybjörn. Kommer knappt av tåget för att det är så fullt på tåget och på perrongen.
Mm.
Och då tänker jag, ska jag behöva ta tag i det här nu? Alltså det är helt omöjligt att folk inte... Men långt bort hör jag en oerhört välbekant röst.
Aha.
Som står på andra sidan perrongen och skriker: om alla som ska på håller sig till... Då är det min morsa. Då står hon på andra sidan perrongen.
Fan vad härligt.
Och har styrt upp skiten. Och då tänker jag så här, herregud vad äpplet inte faller långt från trädet. Och då är det så skönt att bara vaggas in i. Men då måste någon annan ta tag.
Men det finns en annan aspekt av det här, nämligen när man ska lära sig någonting.
Mm.
Så är ju vissa så här, lär sig ju lättare genom att göra, och andra lär sig lättare genom att betrakta.
Ja.
Minns du de här övningarna som man fick göra på polisskolan när man tvingades in i ett rum med höjd beredskap? Alltså du skulle gå in och till exempel eftersöka en person som skulle gripas i en miljö, och du hade ingen aning om vilka som fanns där och var han eller hon eventuellt fanns.
Och för er som inte fattar, så höjdberedskap är att man har tagit ur pistolen ur sitt hölster och har den framför sig och är jävligt beredd.
Precis. Mm. Och då var det ju några krakar som fick utsättas av att vara då i och delta, och övriga fick stå i en ring utanför och observera.
Ja.
Och hela syftet med den här övningen var ju att visa hur lätt det är under stress att mållåsa på ett hot och missa andra hot. För att hjärnan klarar liksom inte av att processa flera stressorer samtidigt som liksom gör det övermäktigt. Jag var ju en av de där då som blev utpekad att delta. Jag gick ju såklart rätt i fällan.
Mm.
Och det var ju inte så jävla latcho såklart. Även om jag vet att det var inget jag hade kunnat påverka. Men det var ju ett otroligt pedagogiskt bra grej för alla som observerade. Och där hade jag önskat att jag själv hade fått möjlighet att också observera och inte bara delta.
Just det.
Så det beror ju på vad det är, återigen som du var inne på, vad jag frågade om för situation skulle jag säga, och för syfte. Jag menar, ta friklättring till exempel. De här tårarna som ger sig upp på bergsklippor. Men exakt. Det är ju oerhört, tycker jag, läckert att betrakta det här. Att observera någon annan göra det här. Eller
någon annans dumhet.
Ja, men alltså det tilltalar mig verkligen. Alltså jag får både adrenalinpåslag och alla känslor samtidigt i kroppen.
Mm.
Men jag skulle ju naturligtvis aldrig varken vilja eller kunna delta i en sån aktivitet själv.
Nej. Men det är väl fint att man kan inmundiga fler nyanser av livet som betraktar. Att man kan välja om man vill delta genom att vara i det eller genom att betrakta.
Mm.
Men om vi ska ta det till det hon säger, hon upplever ju att sitta mitt i en orkester är ett helt annat sätt att ta sig till ett verk som att sitta i publiken och lyssna på det.
Mm.
När man har det utanför sig, så att säga. Jag säger så här, det beror nog också på alltså skönheten i att uppleva någonting som betraktare kan nog påverkas, som blir lite filosofiskt igen, men kan nog påverkas av hur många referenspunkter man har till det. Jag kan jämföra med mig själv när jag kollar på en naturprogram med Ekman. Mm. Henrik Ekman pratar om någonting.
Mm.
Varför jag älskar det så mycket, det är för att när jag sitter och tittar på ett program om när han pratar om någon jävla fågel eller liksom hur mullvaderna rör sig, alltså, kan man vara som helst, då kan ju jag ju lägga på min upplevelse genom att jag hör skogsljuden, för jag har varit där.
Mm.
Jag kan nästan känna lukten av det jag tittar på. Jag kan nästan förnimma ljudet av när jag sätter min vandringskänga på en kvist som brister under mig. Hade jag inte någonsin varit i skogen, då hade nog mitt upplevelse av naturprogrammet blivit plattare, och kanske hade jag inte uppskattat ens betraktandet lika djupt som om jag faktiskt kan växla mellan att vara utanför och mitt i. Ja, men, var du med?
Absolut, och detsamma tänker jag gäller ju Meta. När Meta, som är ett musikaliskt fenomen, sitter mitt i det, så kommer hon uppfatta, ja, där kom obon in, och där kom triangeln in.
Ja,
och Gudrun. Där tog hon fel ackord eller rätt ackord. Medan den som lyssnar, och som inte har de här preferenserna eller förkunskaperna, kommer ju plocka in andra saker som tilltalar förhoppningsvis den personen. Och det innebär ju också att den som lyssnar kanske kan uppleva samma nivå av tillfredsställelse, därför att den vet inte vad den inte vet, förstår du? Den har inte förkunskapen att kunna uppleva samma sak.
Nej, den vet inte hur sitta mitt i. Och det kan ju till och med vara så att det hon upplever som fantastiskt att sitta mitt i kanske kan för någon annan upplevas som jättejobbigt.
Exakt.
För att man är så omusikal så man kan inte särskilja. Jag brukar jämföra det med, vi har en koreograf som då och då på dansen drar igång så här helt hysteriska jazzlåtar.
Oh.
Och där jag får stresspåslag.
Oj.
För att jag kan inte, ja, men jag kan inte urskilja... Liksom.
Mm.
Ja,
som är mitt i det, menar jag.
Ja, exakt, jag är mitt i det, jag kan dansa, jag har fått en koreografi och så kör vi, så sätter de på och jag bara känner hur det liksom drar igång ett felaktigt system i mig.
Mm.
Där jag kan bli såhär, men för fan, kan de bestämma sig för en slinga, en takt? Det är som att alla stämmer sina instrument, någon kör 3-takt, någon kör vals, någon kör, alltså det är så jävla stökigt. Men för någon som har löst koden med jazz upplever ju det som en väldigt rimlig, ett väldigt rimligt sätt att spela. Men där, det går, funkar inte. Så där vill jag inte varken vara i det eller som betraktare. Där vill jag bara stänga av.
Ja.
Och då förstör det min upplevelse av den vackra koreografin vi precis har lärt oss.
Mm, jag förstår. Ja, men alltså vadå? Det är, ta min tennis. Jag pratar gärna lite tennis även i det här avsnittet.
Det händer.
Alltså, det är ju en sak att stå på banan och själv spela. Och testa det där slaget som jag har övat på, eller utmana sig själv i att hinna på den där breda backhandslaget till exempel. Mm. Och något helt annat att se proffs som spelar och som kan liksom utnyttja hela sitt register och där man kan lära sig jättemycket. Det är helt olika syften, menar jag.
Ja, men jag tror att du är bättre på att njuta av att betrakta tennis med tanke på att du vet hur varje sak de gör på banan känns i din kropp.
Ja, men så kan det för sig vara. Absolut.
Om jag jämför med att jag kan ju till exempel i OS gå helt in och kolla på en curlingmatch.
Ja.
Innan jag själv hade testat på så kunde jag sitta och bara, men vad fan, om du gör exakt samma, hur jävla svårt ska det vara, har jag ju tänkt. Du gör ju exakt samma, det är ungefär som att jag fattar inte varför folk inte kan slå iväg en golfboll på samma sätt två gånger. Det är det enda du gör, det är liksom en och samma rörelse. Men så fick jag på någon form av teambuilding testa på curling.
Mm.
Och sen den dagen så har jag mycket mer djuplodad respekt.
Och ödmjuk respekt för svårigheten.
Det händer.
Ja. Ja.
Men både innan och efter så njöt jag att titta på curling. Jag tycker det är mesmerizing att titta på curling. Men nu tittar jag på ett lite annat sätt. För jag tänker, det är otroligt att de inte ramlar runt på röven när de skickar ut sådär. För det var inte självklart. Och jag skulle vilja säga att jag har ganska bra balans.
Ja. Men det är väl så att vi tilltalas, det där handlar väl egentligen om liksom vad man tilltalas av rent intressemässigt och vad som får oss att må bra. Och sen kan man ju applicera det här att delta i eller att vara utanför och observera kan man ju delta, eller kan man ju applicera på massa olika sammanhang. Jag tror vi alla minns skoltiden och där det så fort det var fråga om att någon skulle tas fram och demonstrera eller användas som försöksperson, det var alltid samma tre personer.
Det är döden.
Ja. Och alltså vissa kanske är mer benägna att delta i och vara i det, medan andra gärna hellre är observatörer. Men det går inte att tillämpa på alla tänkbara liksom, sammanhang.
Generellt så borde vi ju vilja hellre vara i, om vi ser till vårt flockdjursmänniskor. Det är ju för oss ett hot att alltid vara, att vara utanför, det är ett större hot för oss. Att inte få vara med i flocken, det är ju den som dör först.
Kanske det största hotet, ja.
Ja. Så, ja, det beror nog på vad man har för läggning här.
Mm.
Men jag kan bara, om jag utgår från mig själv, konstatera att ibland vill man vara mitt i smeten för att det har chans att påverka och för att det känns kul. Och ibland vill man vara the little wallflower och bara betrakta.
Ja, och allt är rätt.
Allt är, ja, det sa hon ju ganska tidigt att...
Ja,
det, alltså hennes förakt för de som tittar på fotboll, det sken ju igenom.
Men vad handlar det där om då? Vad kommer då?
Jag vet, ja, jag kan säga själv att jag kan själv ha det föraktet. Därför att de är såna jävla experter. Och då ibland, jag vet inte hur många gånger jag har tittat på Hasse, Bosse och Gunnar och bara... Alltså om vi bara skulle smsa ner dig på planen här nu så hade du ju själv dött. Du hade ju fått gubbvad och bruten hälsena vid första steget. Men de är så jävla säkra.
Ja, men handlar inte det här själva verket om föraktet mot självutnämnda experter?
Jo, kanske.
Eller?
Jag vet inte.
Ja, oavsett.
Jag vet inte.
Nej. Ja, intressant.
Men sen är det ju också... Nej, det kommer till en i alldeles egen rövhatt. Kommer jag på nu? Så det tar vi någon annan gång.
Ja, men tack.
Här kan man nibbla. Föräldrar som har själva varit duktig på en sport och sen så ska, ja, du vet, avkomman försöka få sin eget liv. Det är också en intressant idé. Men det kan vi ta sen.
Ja, men det där väcker en tanke hos mig.
Det tar vi nu.
Nej, men just det där som du säger, när föräldrar själva har utövat en sport så kan man bli expert. Men det är också ett intressant fenomen när en förälder inte har utövat en sport. Min son är ju truppgymnast, som du vet. Och gymnastik är ju så långt ifrån mina egna sportsliga erfarenheter som du bara kan komma egentligen. Och då blir observatörsrollen ashäftig. Därför att jag lär mig ju inte bara vad en helt ny sport liksom handlar om. Utan jag får ju också se min son utöva saker som jag inte visste någonting om.
Nej.
Och för den delen, jag skulle aldrig kunna uttala en tanke som verkar vettig kring hur saker ska göras och inte. Och
det är vilken gåva!
Det är skönt, ja. Det var det jag skulle komma fram till. Det är ju asskönt att kunna sitta där. Jag har ingen aning om det där var bra poäng eller inte bra poäng, eller var väl genomfört eller inte. Jag bara tycker det är ascoolt.
Ja, jag tror kanske att det är en gåva och en fördel för er båda.
Ja, definitivt.
Nej, men jag tror att många barn tycker det är svinjobbigt med föräldrarna som liksom ska trumfa ungarna i liksom...
Definitivt. Verkligen.
Det är som en förälder som ska försöka hjälpa ungen med matteläxan och kommer med förslaget liggande stolen. För det gick så jävla bra när jag var ung.
Ja, faktiskt.
Nej, hörni, det här var ju... En intressant spaning, svår. Och som vanligt kom inte fram till någonting annat än att å ena sidan och andra sidan. Mm. Men så är livet.
Det är så livet är.
Livet trummar på, och på torsdag, hörni, då kommer jag att få blomma ut. Som jag aldrig annars får.
Nej,
för fan.
Du får nästan inget talutrymme alls i podden, Lena.
Nej. Och på torsdag så får vi se hur din röst mår. Det kanske är en fördel att du får ganska lite talutrymme. Vi ska prata om narkotikaspaning.
Just det. Superspännande avsnitt.
Ja, och vi får se vilken väg vi skola vandra. För det finns många saker att nibbla på där. Men det blir spaning. Det blir lite... kan säga så här att jag tror att jag har haft span på mig veckan.
Ja, det är ju det har ju något.
Det har ju något.
Och sen tycker jag inte vi ska glömma bort att nämna att det också kommer medfölja en jätteviktig lista.
Det kommer det göra. Det ser vi fram emot. Mm. Och tills dess så har ni det jättebra och ni kan gå in på vår hemsida Ljungdahl och Ginghede. Och ni kan tänka att ni är som Rom ungefär. Alla vägar bär dit, alla vägar bär därifrån. Och där till kan Instagram.
Man, precis, och där kan man både delta aktivt eller observera om man känner för det.
Snyggt, Anna! Ja? Vilket jävla proffs du är! Ta hand om er!
Yes, ha det gott!
Bye!
Bye, bye!